Rolling, hej hej hej, nu är den här.
Ja, och i bilen på vägen hit så märkte jag att jag har hål i mina jeans.
Härligt.
Kommer du ihåg förr, då var det inte det några problem om man hade hål i jeansen. För direkt så såg man ju en möjlighet att göra jeansshorts av det.
Ja, och dessutom var det inte minus 14 om man hade långkalsonger på den tiden också.
Nej men precis, men kommer du ihåg det att nu för tiden, ett hål i jeansen för mig nu, det betyder att nu får jag slänga de här jeansen. Ja, hål i jeansen för 15 år sedan var, det var gjutna jeansshorts.
Ja. Ja, jeansshorts är en styggelse nu tycker jag. Det ser för jävligt ut på killar. Ja,
men alltså var inte det ett av tre coolaste plaggen man kunde ha på sig bara för x antal år sedan? Jeansshorts var coolt.
Ja, men vi, nu snackar vi ändå 15-20 år sedan. Eller?
Ja, jo men det gör vi nog. Ja.
Hej på dig,
ja,
Olof.
Hej Rickard och hej alla kära lyssnare. Vi är tillbaka! You know I don't mind working. Standing on my feet, 'cause I've got 9 children and they sure got to eat, and I don't mind working. My fingers. Ja, vad trevligt det är.
Ja, min herpes är också tillbaka faktiskt. Fan. Jag vet, jag har jobbat här lite intensivt och så var det idrottsskalan i måndags.
Ja.
Och så har jag varit i Malmö på mässor här i veckan. Och så hade jag fredagen ledig och låg i soffan och tittade på film bara. Och tror du inte att det började sticka i läppen? Vet du? Det kom som ett brev på posten.
Får du herpes när det är mycket att göra?
Ja. All work and no play makes Rickard a dull boy. And here's herpes!
Ja. Ja, jag har så dåligt samvete. Jag vill börja med att säga det. För att vi har ju varit ute ett par gånger tillsammans. Mm. Och senast var vi nu i fredags. Vi kanske ska prata mer om det sen. Mm. Men jag känner inte till någon som blir så förbannat sliten innan man ens har lämnat middagen. Alltså, där känner jag dåligt samvete. För att det är så här nästan så man bara känner, oj, han borde inte varit här ikväll. För det har alltid varit så här, jag måste det hem nu. Alltså, så här. Det som andra känner dagen efter, det ser man att du redan är där på kvällen.
Ja, jo, men ibland är det så. Men å andra sidan, ja. Jag vet, men jag är ju ganska hemkär också, egentligen.
Ja. Ja, men det är ju sådär. Mitt hem är min borg.
Ja. Och men i natt vaknade jag klockan 3 i soffan med gitarren i handen. Då hade jag somnat. Och Therese hade kommit hem från bion, gått förbi mig och bara, åh, vad fan. Så hade jag gitarren i knät när jag sov.
Ja, det är fruktansvärt roligt. Ja.
Men jag har alltid haft en tendens att somna. Jag vet inte om jag berättat det här i podden. Jag kan ju somna på en spik. Jag kan somna när som helst och gå väldigt fort när jag somnar. Jag har ju somnat mitt i ett bråk med en flickvän också en gång.
Men den tror jag vi drog.
När hon satt ovanför mig, va? Och slog mig. Ja. När jag vaknade så. Mitt i en mening ungefär. Hon var svartsjuk för att jag hade dansat med någon. Och så skulle jag säga att jag älskar dig. Och mitt i det, just det där, jag älskar dig, så somnade jag. Men jag älskar ju.
Det är klart att om den meningen måste fullföljas för att den ska få effekt.
Ja, hon trodde inte mig.
Hur, jag skulle vilja börja här, för jag kan tänka mig att lyssnarna ändå luriga på, vad kommer det här att handla om? Det var ju så pass länge sedan vi pratade, vi har massa stoff och så vidare. Så jag har en fullmatad agenda och jag kan tänka mig du också. Men låt oss börja rakt in i händelsernas centrum, idrottsgalan. Du mässade mig och sa att du hade något spännande att berätta.
Nej, det är så spännande var det väl kanske inte. Det som är intressant med programlederi tycker jag att det är ju, det är som en vilken idrott som helst, alltså man måste vara i psykisk balans för att prestera bra. Tidigare på dagen där på idrottsgalan så träffade jag Foppa och så sa han så här, vad fan, det här klarar du, det är ingen match för dig det här, så här. Och då kändes det verkligen bra också så här på dagen. Och då så sa jag, men du vet, matchen ska ju spelas också. Man kan inte bara ställa ut skridskorna sådär till honom. Nej, det har du rätt. Liksom, han förstod vad jag menar. Och allting kändes så bra. Jag vet inte, det var länge sedan jag var så repeterad och liksom redo. Och det kanske var det som gjorde att när jag kom ut på scenen så bara tappade jag spelkulorna helt. Bara, vad fan var jag skulle säga? Jag fick en out-of-body experience i fyrfärg. Jag plötsligt var jag uppe i hörnet i rummet.
Jag stoppar där för du ska fortsätta alldeles strax. Ja. Men tidigare i den här podden har du ju berättat att om vi pratar om flyt, hur man uppnår det här flyt, så säger man då, om man tittar på vad man säger inom forskning bland annat, att flyt uppstår bland annat när dina styrkor, du jobbar med dina styrkor och de möter en utmaning som är likvärdig med styrkorna, då uppstår ofta det här som kallas för flyt. Och din största styrka är ju att gå in och vara bäst när det gäller, när det är live, eller hur? Och så har du sagt till mig att du tycker det är nästan skönt att inte vara för repeterad.
Ja.
Och här kanske en nyckel då.
Det kanske är så att det var för repeterat, ja, det blev mekaniskt.
Och då slappnar du av lite grann.
Ja, det kan vara så, mycket möjligt. Men sen så,
vad händer då?
Ja, men så första pratan, ja, men det var såna skämt som är skrivna så. Då måste man lägga upp och sen pegga iväg.
Vem skriver skämten?
Ja, men det är en kille som skriver alla manus mer eller mindre till alla såna här galer.
Det är inte du alltså?
Nej. Och väldigt duktig. Jag skriver till David Elenius och Hej Babbe Ribba. Och, ja, men det är så. Duktig. Bra. Jättebra faktiskt. Och jag kommer inte ihåg hur jag skulle pegga upp skämten, utan jag bara slog iväg dem. Och, och jag hörde hur dåligt de landade. Och jag hittade inte orden. Jag kunde inte välja rätt ord.
Ja, men guida oss igenom det här nu. Vad var skämtet? Det första skämtet?
Oj, nu har jag förträngt det här. Yes, ja, nej, det är svårt. Det är inget roligt. Och så, det kommer bara landa platt här också.
Men här är väl mindre. Det gör inte, har du redan landat fel i tv? Så?
Ja, men hela pratan gick ju ut på att jag inte skulle göra så som mina föregångare har gjort. Och så som man har gjort tidigare. Det här ska vara en snäll och trevlig gala.
Uh-huh.
Och att, första skämtet var så här. Det här ska vara en trevlig gala och det går helt i linje med SVT:s policy att inte provocera.
Ja.
Senast så var det ju Kalle Anka som censurerades.
Ja.
Så ni som inte... du hör ju själv hur dåligt det går. Så ni som inte... ska vi... ja, ungefär så här var det. Så att... Men ikväll har vi lovat att vi inte väcka någon som helst anstöt överhuvudtaget. Så ni som inte är med i bild ikväll, ni förstår själva, ni är för fula för tv.
Ja, den är ju rolig.
Ja, det tyckte jag var. Men när man la upp det ungefär som jag gjorde så blev det inget roligt. Jag landade på hörntänderna. Och
men jag fattar inte, den
men
är
det
ju...
som hände var att...
Så det var din betoning?
Hela den här första pratan kanske var på 2:30, 2 minuter lång. Den gick dåligt. Så jag rev i första hindret kan man säga. Det gjorde sen att jag fick jobba otroligt mycket. Jag litade inte på mig själv en enda sekund under hela sändningen. Så jag fick titta ner i papperna precis liksom hela tiden och jobba hårt för att komma tillbaks i mig själv.
Fast då hade du ju, Carl Philip kom in och räddade upp det visste du ju.
Ja, nej, men det var en intressant resa faktiskt.
Absolut. Men vad är din hur efteråt sådär, vad gör du för analys av det?
Ja, men efteråt, och det är också så här, när en sån här stor gala, jag var med i Melodifestivalen förut 2011 och då gjorde vi en hyfsad första Melodifestival, andra Melodifestivalen, ja, i Göteborg var det, den gick bra, det var liksom ingen snack om det. För det känner man har en inre kompass liksom efter så många år. Och då kom jag ut på morgon till frukosten där på hotellet och då hade Expressen skrivit sämsta Melodifestivalen någonsin. Utav alla deltävlingar så var det här den absolut sämsta jävla skiten som någonsin hade sett.
Och det grundade de på?
Ja, det grundade de då på en undersökning som de själva hade gjort på sin egna hemsida klockan 22 en lördag kväll. Det vill säga, rent statistiskt så säger en sån undersökning inte ett jävla skit. Men man drog på det ändå. Det enda det säger om det, de som var inne på Expressens hemsida just då klockan 22, de tyckte sådär, men du kan absolut inte dra någon parallell till vad svenska folket tycker. Men det gjorde de ändå. Det gör de ju medvetet med flit liksom. Men då kände jag såhär, men det här behöver inte jag ta. Så då kunde jag hålla det ifrån mig. Men idrottsgalan var såhär, eftersom jag själv visste att fan, det här var ingen... Du hade mindre bra dag på jobbet, Rickard. Då är det ju jobbigt om det står idrottsgalan sög åsna. Då... Ja, då är det ju jobbigt, för då vet man att man blir påkommen.
Min analys av det här är att man, det är upplagt för att skämt inte ska funka redan direkt när hur de har satt upp borden. Alltså, i ett antal konferenser som jag har varit på, när någon frågar mig så här, hur vill du att lokalen ska vara möblerad? Så säger jag biosittning i första hand.
Mm.
Och så säger han, vi kör runda bord. Vi kör runda bord. Och jag bara direkt känner att det är den sämsta förutsättningen för mig som står på scenen.
Ja, det kanske
för det innebär ju direkt att du har öar, va? Mm. Som där man någonstans, det blir vi mot dem.
Ja, det blir ett grupptryck inom ön också.
Och sen kommer ju någon och stör, kommer in, det är ungefär som du sätter sig en ny person vid bordet. Varje gång du öppnar käften så kommer du in som en nykomling i vår gemenskap.
Ja, jag förstår precis.
Vilket gör att redan där har vi ett vi mot dem tänkande gentemot dig. Mm. Sen har du ju ett antal personer som sitter i princip med ryggen mot scenen.
Ja.
Och har ju, och inte annars sitter de snett och lite vinklar huvudet och så vidare. Jag har aldrig fått så dålig respons på mina skämt och så som jag vet, här, folk bara, kan ibland bara slå sig för knäna när jag berättar vissa saker.
Ja.
Men med runda bord så bara det blir så.
Nej, men jag förstår det precis. Det, ja, bra analys.
Vi var på middag i fredags.
Ja, det var vi.
Och,
tänk om min mamma hade vetat att jag skulle käka middag med Stefan Einhorn. Oj. Hon lämnar ju snigelspår efter sig när man nämner honom faktiskt. Hon är helt galet tokig i honom.
Ja, men det är någonting med Stefan Einhorn. Han är så bra att ha med vid en sån här middag. För att han har någon form av impulsiv vilja att jag kan inte hålla med. Riktigt. Initialt i alla fall, om någon säger någonting så är det, håller inte jag med om. Mm. Det nästan kommer per automatik. Mm. Och sen formulerar han någon form av resonemang kring varför han inte håller med.
Och väldigt väl underbyggt också.
Ja, det är ju det som är så häftigt. Men vi hade ett tema på den här middagen. Det var inte en vanlig middag.
Nej.
Utan det var ju under en rubrik som heter Det goda samtalet.
Mm.
Vi försöker, jag har ju en ambition kanske att ha ett hyfsat bra samtal på de här podcasten. Men vi latchar lite mer här. Där var det ju lite mer, ja, lite en högre nivå på det antar jag.
Ja, eller en annan nivå.
En annan nivå,
en
ja,
annan
men
plattform.
Du är bra på
det. Du hade ju styrt upp det hela.
Ja.
Och det var, man fick ett rött och ett grönt kort.
Ja.
Och så hade du ställt upp olika dilemman och så skulle vi resonera kring dem. Och först skulle vi med röda eller gröna kort och säga, skulle vi eller skulle vi inte?
Ja.
Det var en fråga helt enkelt. Och sen fick man motivera det.
Så grön motsvarar ungefär, ja jag håller med, rött kort, då, nej jag håller inte med.
Så det var lite som ett programformat kan man säga.
Ja, men man skulle också rösta samtidigt så att jag kunde inte kolla vad...
Var det din egna idé det där eller hade du hittat den någonstans?
Nej då, den var egen idé. Jag är glad att jag hittade de här korten, det var då jag var osäker på om jag skulle få fram sådana där. Eller sitta och klippa själv vill jag inte göra. Så att, ja, jag hade med sådana kort och ställde då en fråga. Mm. Som jag har klurat mycket på där. Och den första frågan var egentligen, om du kunde ta ett piller, en liten tablett, och efter det så känner du total lycka och tillfredsställelse resten av livet.
Mm. Får man fortfarande göra wild kids efter man har tagit tabletten?
Om det ger dig total lycka och tillfredsställelse så.
Okej, ja.
Ja. Men det är ju inte det att du bara ligger på en soffa, tror jag.
Nej.
Du gör ju vad du vill ändå, kanske. Mm. Men då kom vi fram till att vi hade, det var väl tre som röstade för och två som röstade mot.
Mm, precis.
Ingmar Gens var där, Stefan Einhorn som sagt, du och jag och Adam Dahlin, då, min förläggare på.
Ja, och jag röstade för.
Ja.
Och jag tror ju precis som Stefan också sa, man behöver inte krisa för att utvecklas. Man behöver inte motgångar. Och finns det ett piller som gör att man slipper motgångar och bara känner lycka, det är kanon. Om det inte är så att ungefär som i Kalifornien, att man inte uppskattar solen för att solen lyser varje dag. Man tar den för givet.
Mm.
Men då, så som frågan är formulerad, så ska jag ju vara lycklig ändå.
Mm.
Jämt, hela tiden. Mm. Och då var svaret rätt lätt. Jag vill ta pillret.
Ja.
Stefan sa ju också något intressant, att det är en myt att man utvecklas genom kriser.
Ja.
De flesta människor mår inte alls bättre efter en kris eller så. Utan nu... Den här Kullbergs bok som alla läste och har läst och läser också, Kris genom utveckling tror jag heter, eller Kris och utveckling, det stämmer inte, så Einhorn.
Ja, åtminstone att det fanns en annan sida av det, att det inte är så entydigt att en kris bidrar till utveckling, utan han menar på att kriser också bryter ner människor, det gör att du får sämre motståndskraft och så vidare, och att får du kris på kris på kris så är inte det stärkande enligt en annan aspekt på det, eller hur? Men sen fanns det då Ingmar Gens som resonerar mer att jo, men skulle han inte ha få sina upp- och nedgångar så skulle han inte vara den han är idag. Och han vill inte göra några sådana justeringar. Nej. Så att det är en komplicerad fråga som jag jobbar lite grann med själv också nu och kommer fram. Vad står jag själv då? Mm. Och min första... Jag tycker den vandrar, den här. Det är det som gör en fråga bra, tycker jag. Första kan man tänka sig, jo men det är klart. Och tänker man igenom en gång till så säger man, nej men vänta nu. Då, det är ju faktiskt kanske man har motgångar, jag ändå lärt mig saker ur. Det är det jag format mig till den jag är. Det kanske gjort mig mer ödmjuk. Jag kanske måste ibland ha kontraster för att kunna uppskatta det ena och så vidare. Uppskatta det andra. Och sen kommer man till ett steg till och säger att, ja men om jag slapp hålla på och fippla med grejer och tänka på min egen sida. Det var en kvinna på Facebook som skrev det här också, att om jag slapp tänka på mig, jag visste att jag behöver inte jobba med mitt eget mående, då skulle jag kunna ännu mer jobba med andras. Så att då kan man slutligen ändå hamna där att jo, men jag kanske skulle ta pillret ändå. Mm. Och så gillar jag när man, beroende på vem som för fram ett resonemang, så kan man känna att man inte är konsekvent riktigt. Så det där är en pågående fråga. Jag vet inte vad lyssnarna tänker när de hör.
Nej, det får man fundera på själv.
Om du kunde ta ett piller som gav dig lycka, skulle du ta det? Det var frågan alltså.
Men Einhorn berättade ju något väldigt kul där. Mm. Också det här experimentet som man hade gjort på ett universitet i USA.
Ja.
Man hade ett rum som i princip var dödstyst, mörkt och... Det var en säng också som var så formbar så du kände inte ens att du låg. Det var i princip som att sväva i universum hela det här rummet. Och så satte man in olika studenter i det där rummet. Och de klarade inte ens 24 timmar.
Det fanns inga intryck ju. Det
fanns inga som helst intryck. Och de blev helt galna efter 24 timmar. Man fick avbryta experimentet själv då. Och så ansökte, och så undrade de vad som skulle hända om de satte in en knarkare som sökte efter en heroinist. Aktivt. Och så kom det någon heroinist som anmälde sig frivilligt. Sådär. Så var de väldigt noga med det här. Just att du får själv avbryta experimentet. Då sätter in den här heroinisten och så får han heroinet via dropp på något vis. Så att han ligger bara där i det där rummet och får inte ett enda intryck. Och det går 24 timmar. Det går 36 timmar. Det går 48 timmar. Och det går flera dagar, va? Och det går en vecka. Och till slut så börjar studenterna på universitetet att demonstrera, för de tycker det är inhumant hur man hanterar den här heroinisten. Och så var det efter 2 veckor eller någonting sånt där, då gick de in i det här rummet och då säger heroinisten så här: vad fan, det var jag som skulle avbryta experimentet. Vad fan håller ni på med? Det är så jävla bra.
Ja, vad var hans slutsats av det då? Alltså, att varför klarar sig heroinisten längre utan intryck?
Ja, men han får väl intryck i sitt egna huvud på ett helt annat sätt. Han är ju under stimulans liksom. Så att, men jag har en kompis som drev Fasching ett tag, och då kom narkotikapolisen dit och så skulle de ha en...
Fasching?
Ja, jazzklubben i Stockholm. Och då skulle narkotikapolisen ha en kurs. Jag tycker det är lite roligt med sånt här. Jag går igång på kurs med personalen för att veta liksom, vad har era gäster tagit, om de är under berusning på något vis. Och då beskrev den här narkotikapolisen det så att om någon har tagit amfetamin och du säger till den så här, säg till när det har gått en minut, då går det ungefär 5 sekunder innan den här amfetaministen, nu! Vet du, de är så jävla på det.
Tiden liksom speedas upp.
Men säger du till en heroinist så här, säg till när det har gått en minut, då kan du få vänta en kvart innan de... nu.
Fast man är inte helt säker.
Nej, precis. Så heroin är ju nej till livet. Det är ju liksom så långt, det är ner och tjack. Och amfetamin, det är bara ja, kom igen, bring it on. Så att, jag tycker det är roligt med just heroinist, att de blir så fruktansvärt slöa.
Ja.
Därmed inte sagt, det måste vi säga då kanske, att jag är pro-droger på något vis.
Så. Nej.
Hängslen och livrem.
Jag har varit i utomlands här några veckor.
Mm.
Det var så himla skönt. Alltså, det finns någonting med det här med att komma ifrån. Alltså, det låter ju som att man skulle kunna ha lika bra hemma som att åka iväg egentligen. Men just det här att det här miljöombytet som nästan alla köper, det är så skönt med miljöombytet. Och ibland kan man känna så här, nej men stämmer det verkligen? Men jag fick det nästan bekräftat nu. Att det är faktiskt, det fyller sin funktion.
Ja, det är klart att det stämmer. Du slipper byta sängkläder, du slipper titta, oj, 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 det är lite damm, ska jag dammsuga? Ska jag, det slipper, kommer inga sådana här kuvert med fönster på i brevlådan. Nej. Som du måste lösa.
Och vi pratade om det i fredags på middagen också, att man, det finns, du slipper en massa beslut. Mm. Och att det här med att ta beslut, även om det är små beslut man tar under en lång dag, tar du en massa beslut hela tiden, det sliter på det, det tar energi. Och när du hamnar på sådana där orter där inte du kan ta massa beslut, det kommer ingen post till dig. Redan där har du minimerat. Mm. Och det alstrar energi eller bygger upp tid för annat och så. Och för mig har det varit väldigt mycket reflektion, jag har tänkt mycket, jag har kollat mycket dokumentärer, jag har läst mycket. Och det har hänt någonting, känner jag, i mig. Eller i alla fall,
vila upp det också.
Ja, dels det också, men också en process så att säga. Och vi var ju i Cannes i Frankrike. Mm. Och det låter flashigare än vad det är, utan vi hade hyrt en lägenhet till ett bra pris där av vänner. Så att det var helt suveränt. Men i taxin dit, och när vi kommer dit mitt i vintern i Sverige, och så kommer man dit och bara, åh vad varmt det är. Mm. Fast det är ju, för dem är det ju inte det. Så i taxin, där sitter snubben med jätte...
Dunjacka.
Ja, Allan liksom. Och så är det fullt blås på sätesvärmen och allting. Mm. Så han sitter och huttrar och vi bara, det är palmer här, du vet. Så att återigen det här med hur man kulturellt, vad man är van vid, det som, återigen, är det vanligt att alltid få det här ljuset som finns på rivieran? Mm. Uppskattar du det då? Eller hur blir det?
Behöver du lite motstånd emellanåt? Men jag tycker ju att det här är jobbigt med alla de här valen, men jag tillhör en generation som också inte är vana att göra val. De som är födda på 80-talet och framåt, de är mycket bättre på att hantera alla de här, för de är vana från dataspel och liksom, ja, men jag tar en gul bil, jag tar den här bilen, och så sätter man ihop sin avatar ganska fort och sen så kör man. För mig är det jättejobbigt. Ska jag köra ett bilspel, så ja, ska jag ta den röda eller den svarta bilen? Ja.
Vad tycker du?
Ja, jag står och liksom, så för mig är det ju alla de här Café Latte Grande och allting som man ska beställa när man går in på de här kaffehusen nu för tiden liksom. Alla elbolag och elskling och byta, du vet, det är så fruktansvärt mycket val nu för tiden som det inte var förut. Jag hatar ju det.
Men kan du inte också reagera när du hör föräldrar gå i affären eller vara på någonstans och hela tiden fråga sitt barn om minsta lilla? Mm. Man vill inte ta beslut åt dem. Mm. Man vill att de ska ta beslut själva.
Men det är ju taskigt mot barnen.
Ja, tanken är ju god att du själv tar dina beslut. Men det är ju så fruktansvärt mycket grejer som de rimligtvis inte har argument för eller emot, utan de bara... Ja. Och till slut blir det en grej i sig att man ska säga ja eller nej. Ja. Utan, jag vet inte hur det var när du var liten.
Ställde inte dina... föräldraskap ska man ju, man ska inte fråga hela tiden. Barn mår inte bra av att hela tiden fatta en massa beslut heller, tror jag.
Nej, när du var ung, ställde mamma och pappa bara fram maten eller valde du mellan tre alternativ?
Nej, jag valde definitivt inte mellan tre alternativ.
Nej.
Faktiskt.
Så är det en generationsfråga det där, tror du?
Jag vet inte. Men nu är vi inne på uppfostran helt enkelt. Det är klart att vi uppfostrar barnen annorlunda idag. Vi kullar bort dem så det står härliga till jämfört med... När vi fick, man fick en tallrik uppstekt gröt och en smäll på käften. Så var det så.
nu pratar vi kanske när du växte upp.
När mamma gav en lyckospark i magen innan man gick till skolan.
Ja. Nej, jag tror inte vi ska måla upp några skräckbilder.
Nej.
Inte i vårt fall i alla fall. Men det hände en grej där nere i Cannes som jag bara, apropå det här med uppfostran.
Men ska jag bara avsluta det med val?
Mm.
Det
här handlar om val.
Ja.
Det här handlar om val. Okay. Så håll den då. Sista dagen innan vi ska åka hem så sitter vi och käkar lunch på ett ställe som vi har gillat. Vi har nästan bara ätit hemma, men vi skulle dit då. Och då sitter en hundägare där. Och min fru, jag vet ingen som älskar hundar så mycket som min fru. Mm. Det spelar ingen roll hur de ser ut och vad de har gjort. Yeah. Och så hon tar hundens parti. Älskar hundar. Mm. Och så sitter en hundägare bredvid oss. I Frankrike är det väldigt vanligt, man tar med hunden överallt. Ja. Så det är skitkul. Gillar man hundar så har du alltid möjlighet att gotta åt att sitta och titta och klappa och sådär. Och så här har en Weimaraner. Det är en grå hund med ganska speciella ögon. Och den här Weimaranen är all over the place. Han har ingen koll på den här hunden. Men han håller den ganska kort i kopplet sådär. Håller den hårt i kopplet. Så att det är rätt uppenbart att den här hunden kan inga kommandon eller så. vad händer då? Jo, då kommer ägaren till restaurangen med en hop rullad papperstidning.
Och daska.
Och ger till hundägaren. Här har du. För att kunna slå hunden med om den inte lyder dig. Det här ser jag och Anna. Och vad som händer är att den här hunden då ska ju sitta. Jag hör någon form av kommando på franska. Att han försöker säga åt honom något. Jag tror det är sitt då. Vilket han inte gör, den här hunden, såklart. Och då hotar han. Alltså han smockan hänger i luften. Liksom hotar, men han ser att en av servitrisen bara no. Och ser ju, vi är helt, han ser att folk reagerar på det här. Så han hotar bara. Han bara har den i luften hela tiden. Nästan som ett skämt. Mm. Men det är bara att det här händer ju igen och igen och igen. Han vågar aldrig smälla till. Men han skulle, det märks, han skulle ha gjort det om det bara var att han och ägaren där. Mm. Och då kommer vi till det här med val. Och moral och etik och sådär. Vilket ansvar har jag där att säga till kontra inte säga till? Är du med på det moraliska dilemmat man hamnar i? För det första skulle man kunna säga att det är civilkurage för mig om jag hade sagt så här: hallå, tagit tidningen i handen på honom, vad håller du på med? Mm. Å andra sidan skulle jag kunna säga så här: jag kan ingen franska.
Men sätt dig i Sverige.
Vi är en helt annan kultur. Ja, ja alltså, precis, hade varit färre, men det försvårar hela, det skapar en massa hinder för mig att komma fram till att jag ändå ska ta beslutet att säga till. Och vad gjorde jag då, tror du?
Ingenting.
Men efteråt så
knöt näven i fickan.
Ja, men jag gick där och det var ett ganska...
Jag kan tänka mig så här, du tittade på honom
ja,
så, och hoppades att den skulle att din blick skulle uppfattas som att det där är inte okej. Okay,
så som man gör på tåg när någon pratar för högt eller har
precis.
Så
man säger ingenting, man stirrar och ser du inte att jag tycker så här? Ser du inte att jag tycker du gör fel, din jävel? Ja, det är fånigt.
Ja, och han såg ju givetvis ingenting av våran blick eller så. Nej. Men efteråt så kände jag att det var ett bittert piller att svälja, för att man kan bli så irriterad på sig själv eller på att man hamnar i situationen. Min lösning på det var att Anna, vi går. Det betyder alltså att så länge jag slipper se eländet så mår jag lite bättre. Det är också ett fegt alternativ.
Tyvärr så tror jag att även om du hade sagt något, även om, när man griper in i såna här situationer, så ändrar man inte ett beteende hos dem. Du ändrar inte den människan. Du kan göra det för din egen skull. För att du känner att fan, jag sa i alla fall ifrån. Mm. Men den där människan kommer bara att projicera över sin ilska på dig och tycka att du är en idiot. Mm. När man går fram och säger till någon annans barn, vad tror du föräldern gör då? Eller liksom, de blir bara förbannade på dig. Mm. Så då får du, dels det du uppnår är att du får säga ifrån och så får du den dummas skit på dig också. Mm. Och det är så otroligt sällan som man ändrar någons beteende överhuvudtaget. Det är därför förhållanden spricker. För att det går liksom inte att hålla på att förändra folks beteende.
Fast jag tror ju någonstans
det måste komma inifrån dem själva.
Men jag tror ju någonstans att får man tillräckligt många så att säga, anledningar eller många resonemang emot sig, så till slut så tror jag ändå, även om man initialt säger att nej, men jag står på mig, så händer det ju någonting i en. Det är så man utvecklas som människa, där man från början kanske tycker att ett visst beteende är okej, och så visar det sig att man får fler perspektiv på det och så ändrar man till slut. Kanske inte just då, men det blir ändå en pusselbit när någon reagerar. För det här med att man bara tolererar och inte säger någonting och sköter själv, skiter i andra, det ändrar ju inte heller samhället på något
definitivt
vis.
Definitivt inte. Men man ska inte tro att det där för höga förhoppningar på någon slags civil, alltså att bryta ett slagsmål, det är klart, självklart så där, men
är det det?
Ja, men då handlar det om akut smärta direkt, då är det ett fysiskt ingripande, men då kommer ju liksom säkert att fortsätta fightas någon annanstans eller på något sätt. Ja, men man ska inte ha för höga förhoppningar på just det där civilkuraget heller. Det är det jag menar. Du kommer ihåg att Stefan Einhorn som är motvalls.
Nej, men kommer ihåg i somras så var det ju en stor grej där man en italiensk pappa, var ju någonstans på Sveavägen, som hade lyft sin son i håret. Mm. Kommer du ihåg det?
Nej,
han hade lyft sin son i håret och det här hade uppmärksammats av en massa familjer runt omkring som hade då anmält honom, och han blev åtalad här i Sverige för vad det nu var, misshandel antar jag, barnmisshandel. Mm. Och det var ett dramaskriv i Italien där de tyckte, för han var italiensk den här pappan då, att där händer det här hela tiden och vad är vi för moralpoliser och, så att precis som du säger så även det som verkar fruktansvärt uppenbart att det här är fel och det här är rätt, så kan ändå moraliska kompassen som vi har varit inne på vara så pass olika rent kulturellt. Att slänga fram en hoprullad tidning, en restaurangare som skulle göra det i Sverige, skulle det kunna ske? Kan du se det att det skulle kunna ske? Att du gör det för att slå hunden med den här?
Nej, men det måste vara en usel hundägare också som dels tog emot tidningen och att han inte hade någon tidning med sig från början. Jag menar, om han var en sån som skulle slå hunden, då borde han väl haft med sig en tidning själv då?
Ja.
Är du med? Jo. Istället för att få en tidning av restaurangägaren och då liksom, han får ju också säga, jaha, är det så här man gör? Ska jag slå, menar jag att jag ska slå min hund här? Okej. Det blir ju en konstig situation överhuvudtaget.
Ja, men just, det var väl egentligen det här lite grann som födde också några av frågorna vi hade i fredags på middagen. Där det är svårt att vara kategoriskt. Är det här rätt eller fel? Vad jag än väljer så är inte det är inte det 100% rätt att göra det, 100% fel att göra andra.
Apropå val. Så jag hade ett sånt dilemma i början av min lilla karriär när jag skulle välja att antingen jag var inlasad på Radio Gävleborg på Sveriges Radio, vilket är den rakaste vägen till fast anställning. Och jag är lite trygghetsnarkoman, tror det eller ej. Så jag känner, fan, shit, jag får fast på Sveriges Radio. Det är jättestort liksom. Lyckan är gjord. Eller så kunde jag välja ett osäkert frilansande liv i Stockholm, börja på P3 och ha några halvårskontrakt där. Och då gick jag in till min fantastiska chef, som han bästa jag haft. Nästan också den enda faktiskt i medievärlden. Och så frågade jag, vad tycker du att jag ska göra? Vad skulle du ha gjort i mitt ställe? Och då sa han så här, Rickard, det finns bara två måsten i livet. Man måste välja och man måste dö. Ja. Fruktansvärt. Va? Men han har ju, och det där har jag försökt slå hål på. Men han har ju faktiskt rätt. Vad du än gör i livet så måste du välja hela tiden. Och sen måste du dö. Sen är det liksom...
Det skulle jag, jag skulle kunna argumentera bara snabbt emot det där. För att du har ju, det finns ju två teorier inom mitt område. Om man kallar det här det mentala området. Så har du ju... Dels har ju den ena skolan säger ju att det här amerikanska frihetstänket, det vill säga att du har en fri vilja och du tar ett antal beslut. De besluten formar din egen framtid. Alltså, vill du så kan du. Eller hur? Om man hårdrar det lite grann. Sen har du ju en skola som talar egentligen mot det här. Som är mer än då psykodynamiska teorin eller deterministiska teorin som säger att det snarare är våra biologiska faktorer, det är saker och ting som inte du kan gå in och, du bestämmer mindre än vad du tror.
Och det egna viljan är en illusion.
Ja, och då gjorde man ett väldigt enkelt test för att visa vad man pratar om. Du sätter dig på en stol och så framför dig på ena armstödet så finns det en röd knapp. Och du får uppgift att säga fire at will, det vill säga tryck på knappen med ditt pekfinger när du känner för det. Du bestämmer själv. Det är ditt val. Att när du vill klicka. Så sätter man elektroder på ditt huvud och så mäter man då EEG. Och då visar det sig att när du har bestämt dig för medvetet att nu trycker jag på knappen, då är rörelsen redan påbörjad. Det vill säga beslutet har redan tagits i din hjärna innan den signalen kommer till den medvetna delen av hjärnan. Vilket lite grann är skrämmande då. För det betyder då finns det ingen fri vilja. För vad jag säger är någonstans att
den börjar ju ändå i ditt egna huvud.
Ja, det gör den. Men vem är det som tar det här beslutet? Det är en skrämmande tanke egentligen. Och det här skulle ju sätta väldigt mycket, om man skulle köpa det rakt av så skulle det bli väldigt paradigmskifte nästan. Va? För att en stor del av vår filosofi bygger ju på att du kan ta beslut och du gör val i livet. Men jag försöker bara komplicera situationen lite.
Gör ju val. Alltså, det är ju ändå ett måste. Det är ditt egna huvud som formar din vilja. Även om du liksom har en deterministisk linje eller så är det ju ändå människan som gör ett val. Det är ju ingen annan.
Nej, men jag skulle ju kunna säga då att det är ju, om jag har vuxit upp i ett slutet samhälle med och bara fått läsa en enda bok och bara fått umgås med ett visst antal människor, så är det klart att min fria vilja är rätt begränsad.
Precis. Och utifrån om du använder den deterministiska filosofin, då skulle man ju också, om jag har information kring Olof Rölander, då kan jag ju veta innan vad du kommer att välja och i vilket läge du kommer att skjuta. Ja. För då går det att räkna ut.
Jag antar att, att det är det teorin lite grann bygger på också. Att,
om jag har de parametrarna. Ja. Men om man inte går på den deterministiska, då är det ju mer slump. Liksom så här, vad fan ska man välja? Jag har ingen aning. Det så. För om du går på den deterministiska linjen, då är ju du som ett förinspelat videoband.
Ja, alltså. Men det andra är det tomma pappret som där utifrån dina val bestämmer din egen framtid.
Mm. Men det är ändå, man måste ändå göra val och man måste ändå dö. Det finns fortfarande bara två måsten.
Vad väljer man när man får en rejäl utskällning då? Vad gör man då?
Ja, vi kom in på det innan vi drog igång podcasten här idag faktiskt. Jag tittade på den här fantastiska dokumentären om Klaus Kinski som Werner Herzog har gjort i jul. Det är en följd av min Peru-resa också. Flera av Fitzcarraldo bland annat är ju inspelad i Peru. Och jag är fortfarande inne i min lilla Peru-bubbla faktiskt. Men han var ju så fruktansvärt galen, Klaus Kinski, och kunde skälla ut folk för ingenting hur länge som helst och stå alldeles för nära ansiktet.
Klaus Kinski är alltså
skådespelaren i Fitzcarraldo bland annat, Nosferatu och Aguirre och alla nästan Werner Herzogs filmer. Jag tror att också att det är Nastasja Kinskis pappa.
Men den här mannen du pratar om har alltså en tendens att skälla ut människor.
Ja, en gång fick han ett raseriutbrott och gick in på toaletten och var där i 48 timmar och slog sönder allting. Alltså man kan ju gå in på toaletten och slå sönder saker eller sparka sönder någon. Det kan säkert sådana människor som får raseriutbrott göra. Men han slog sönder saker i 48 timmar. Och sen, här så säger man kunde sila hela badrummet genom ett tennisracket. Och han var också sådär, när han inte fick uppmärksamhet då såg han till att få det. En gång i djungeln där så var det en indian som de höll på att såga ner stora träd som hade enorma motorsågar. Och så la han ner sin motorsåg och så stack det till i foten. Så tittade han till, det var en giftig orm där. En av djungelns giftigaste ormar som hade bitit honom i foten. Och han visste att ja, men om 30 sekunder så kommer giftet att nå hjärtat och då kommer jag att dö. Snabbt som ögat tog han tag i sin motorsåg, drog igång den, sågade av sig benet. Indianen. Ja, du förstår.
Och vet du vad som hände då? Historia.
Nej, vet du vad som hände då? Då fick inte Klaus Kinski tillräckligt med uppmärksamhet. Så då ställde han till ett jävla liv om något kaffe som var för blaskigt och sådär, va? Medan den här indianen låg och hade sågat av sig benet. Så, där har du Klaus Kinski in a nutshell. Du måste se den. Min bästa ovän heter den.
Men det är klart, får man en utskällning av vissa människor som man vet får utbrott för ingenting, då borde det vara lättare att ta det.
Ja, jag vet inte. Jag mår så fruktansvärt dåligt av utskällningar. Det ligger kvar i kroppen hos mig så jädra länge. Jag mår väldigt, väldigt dåligt av det. Och jag tycker folk som tar sig friheten att bara öppna dammluckan på andra människor tycker jag väldigt illa om också. De får ur sig sin vrede, men de lägger den på någon annan som kanske får bära med sig den i flera dagar.
Vi ska lyssna på en av de värsta utskällningar som har spelats in i alla fall. Christian Bale, skådespelaren, när de skulle spela in Batman-filmen så får han ett raseriutbrott på
en ljuskille
som kommer in i scenen och stör själva scenen då, och han blir helt galen. Och det här är bara ett kort utdrag av det som är flera minuter lång utskällning.
What the fuck up, Bruce? Do I want? No! No! Don't shut me up! Am I gonna walk around and rip your fucking lights down in the middle of a scene? Then why the fuck are you walking right through da-da-da-da like this in the background? What the fuck is it with you? What don't you fucking understand? You got any fucking idea about, hey, it's fucking distracting having somebody walking up behind Bryce in the middle of the fucking scene? Give me a fucking answer. What don't you get about it?
I was looking at the light.
Oh, good for you. And how was it? I hope it was fucking good because it's useless now, isn't it? Fuck's sake, man, you're amateur. McGee, you have fucking something to say to this prick?
I didn't see it happen.
Well, somebody should be fucking watching
Ja, här hör vi då att det är ord och inga visor.
Ja, verkligen. Och man tycker synd om den där stackars ljuskillen. Någonstans tycker jag så här, ja visst, jag gjorde fel. Eller vi släpper det ska inte hända igen. Men han pågår ju, han fortsätter ju. Bale har ju fått, han hör ju sin egna röst. Och så blir han ännu mer förbannad. Så själv förstärker sin egna ilska. Ingen säger ifrån, ingen säger någonting. Och det där är ju någon skådespelargrej. Någon borde bara kliva in i den där scenen och säga, hör du, din skådespelarjävel, gå in i din trailer, sätt dig ner och lugna ner dig. Du har betalt för att liksom klara av såna här grejer också.
Men kan du också...
Det är bara skådisar som kommer undan med sånt där. Artister, ja. Och så. De tycker, fan, du måste ha sina...
Nej. Ja, man hör ju okay. Det, att det är ingen som vågar trycka tillbaka där mot honom. Att han kör ju på. Och det kan vara rätt jobbigt när någon skäller och sen blir det en fortsättning. Det kommer aldrig till någonting mer. Nej. Utan man har fattat felet.
Point taken. Och då drar de den 4-5 gånger till för sin egna skull. Jag har fått en utskällning som jag kommer ihåg i vuxen ålder av Malou von Sivers faktiskt. Mm. Det var i när vi gjorde Nyhetsmorgon ihop. Jag gjorde ju Nyhetsmorgon med Tilde. Och så kom Malou in ibland. Och när Malou kom in så det var liksom hennes program, för hon hade gjort det från början. Och det kände man då förvandlades man till en gottköpspojk, en bodknodd helt enkelt, som fick hon tog kommandot, kan man lugnt
Tilde.
Säga. Nej, Malou.
Mm.
Fine liksom så. Men då var det en fredagspanel som vi hade. Och Lasse Anrell var med bland annat. Och så skulle vi prata om veckan som hade gått. Och då sa Malou, innan vi gick till reklam, så sa Malou något sådant här konstigt, vet, med lite syftningsfel i någon sån här mening. Och så gjorde jag mig liksom lite lustig på det. Panelen skrattade och så gick vi till nyheterna. Shouldn't have done that, kan jag säga. Jag fick en sån jävla drapa inför de här panelmedlemmarna också.
I pausen då?
Ja, i pausen liksom. Inför hela teamet också. Vilken jävla idiot jag hade varit som hade gjort mig lustig på hennes bekostnad. Och liksom, det var verkligen så här hårt och argt.
Inte och Christian Bale-nivå, men...
Nej, men och jag sa liksom så här, men förlåt, det var verkligen inte så för att förnedra dig. Det var bara en rolig grej så där. Det spelade ingen roll. Jag hade liksom, ja, det var riktigt trist. Och det är väldigt ovanligt att man får såna utskällningar i vuxen ålder faktiskt. Och till och med så att, för jag blev helt förstörd naturligtvis. Och bad om ursäkt och blev en blöt fläck. Så till och med så Lasse Harrell kom fram efteråt. Skit i det där. Det där var ingenting. Det var skönt. Då hade jag, ja. Då hade jag inte helt fel ändå. Men när jag jobbade på Sveriges Radio, då kom jag ihåg att cheferna där gick någon sån här kurs. Där de fick lära sig hur man skulle ta emot en utskällning. Om du ställer dig rakt framför en person som skäller ut dig, så är det jättejobbigt, för då kommer all energi rätt i ansiktet och på bröstet. Så därför uppmanade cheferna att ställa sig lite med ena axeln mot. Mm-hmm. Så att hela kroppen inte, så att halva kroppen bara tog emot. Men det gör jag när personalen fick reda på det där. Och man såg att cheferna började vända och vrida på, så blev man ju väldigt provocerad. Bara så här, papp, ställ dig rakt
tillbaka,
fram här.
Ja.
För jag kommer att blåsa på rätt i bröstkorgen på det.
Jag tror att ska man kritisera någon, jag tycker ändå att man måste få ha ett så pass, man måste få lov att kunna säga någonting. Det blir ju inte varje gång att
den som
kritiserar är en elakig och tvärtom. Utan det kan ju vara tvärtom att man kan bara visa mod och kurage att faktiskt våga säga ifrån också.
Det är en helt annan sak. Tycker jag. På mitt jobb är jag, kan jag säga, från jättemycket. Framförallt på Vem vet mest där nere. Bara, nej, men det här är inte okej. Okay. Fan vad dålig ni är. Så. Men öppna hatburken. Det är liksom inte okej. Okay.
Men du menar man på att man har gränser för vad kallas för en utskäll? Man måste ju någonstans ibland definiera begreppet. Ja. För om någon säger det, jag blev utskälld av Rickard Olsson. Och så säger men jag sa ju bara att vi tar om den här scenen.
Ja.
Man har olika nivå på vad man kallar för utskällning.
Ja.
Det låter, det man överdriver ofta i...
gäller.
Ja, det är din definition.
Ja.
Mm. Det är varmt i det här båset i vanlig ordning.
Ja.
Du, vilket föredrar du? Sanningen, så att säga, jag ska definiera vad jag menar med det. Eller det som känns bäst. Alltså förnuft eller känsla.
Oj, det där är ju väldigt situationsanpassat, måste jag säga.
Mm. Ska jag utveckla?
Ja, det måste du göra.
Det finns återigen det här med två skolor. om du tänker att du har vetenskapen på ena sidan och sen har man då tro på den andra.
Mm.
Okej, okay. Så jag upplever att det finns lite problematik i samhället idag att man likställer vetenskap som, ja, det är ett sätt att se på det och sen har vi det här, det är ett annat sätt, var och en får välja det man själv vill, tro på vad du vill. Det ju låter väldigt humant. I första läget låter det ungefär som det här med att ta det här pillret och så mår jag bra resten. Vadå? Låt var och en tro på vad de vill. Men även där finns det ju gränser. Precis som man måste rama in, vad är skillnad på utskällning och en reprimand till exempel. Mm. Så finns det ju sannolikhet, alltså man kan inte säga att något är sant. Och där Hume försökte ju, den här filosofen försökte ju förklara det här.
Hur
vet jag att något är sant?
Mm.
Jo, jag kan inte lita på det bara för att det står i en bok, utan jag måste ju göra det via en observation. Hur vet jag att snö är kall? Ja, det står i den här boken. Ja, men jag måste observera det här själv. Så han går ut och kramar en snöboll och känner att det var en kall den här. Okej, men hur vet jag att den är kall för det? Jo, för mina sinnen tar upp den här informationen. Kan jag lita på mina sinnen? Så han tar ett steg till och säger, nej men sinnen är bedrägliga. Alltså, om jag ska observera sanning genom observation som kommer genom sinnen och sinnen är bedrägliga, då finns det ingen absolut sanning.
Nej, och du kan inte, ska ju inte tro att du kan lita på dig själv.
Nej, och det tror jag de flesta håller med, det finns ingen absolut sanning. Men det har ju vissa tagit och överdrivit och sagt att om det inte finns en absolut sanning, då är allt lika sant. Eller allt lika sannolikt, förlåt.
Mm.
Och då, även om inte något kan bevisas att det är sant, så tänker jag att det finns en sannolikhet. Du kan ju fortfarande gradera sannolikheten.
Precis. Men det finns bara två måsten i livet. Du måste välja och du måste dö. Så någonstans måste du liksom, du kan inte ta in alla parametrar i allting. Du måste sätta ner klackarna någon gång och bestämma dig för, jag går den här vägen.
Okay.
Sant eller falskt eller bedrägligt eller vad det är. Du måste gå vidare.
Ja.
Annars kommer du stå med en snöboll i handen resten av livet.
Ja, det här är ju en liten problematik då. Men om du tänker då att Therese, din sambo, skulle helt plötsligt visa sig att hon har sagt att hon har älskat dig i flera år, men hon har inte gjort det.
Mm.
Det får du veta. Sanningen är att hon har ljugit för dig.
Mm.
Och så frågar, varför sa du att du älskar mig när du inte gjorde det?
Mm.
Nej, men jag vill inte såra dig.
Mm.
Med andra ord, sanningen var så hård för dig att ta, tänkte hon, att det är bättre att jag ljuger. Så att du levde ju i en ganska happy lugn där under några år, men till slut får du veta att det inte stämde. Hade du inte föredragit ändå att få veta hur det egentligen ligger till istället för att få veta efteråt att du har levt i en lugn?
Ja, det beror på hur bra jag har levt de där åren också. Ställa dem i relation till varandra. Jag tycker överhuvudtaget så där. Nej, det hade nog, jag vet inte. Men å andra sidan, om hon säger att hon inte älskar mig längre eller har gjort det, hur ska vi kunna lita på det då?
Nej,
kanske, men hon kanske är så bedräglig så hon inte vet om att hon faktiskt har gjort det, men hon tror att hon inte gör det här, mina damer och herrar.
Men det är fortfarande en sannolikhet att eftersom det är väl bara hon som kan svara på det och hon svarar så, då är det väl sannolikheten större att det stämmer.
Ja, nej, men jag känner mig otroligt ledsen naturligtvis. Det skulle bli fruktansvärt. Vi skulle ju naturligtvis också bryta upp och sen så skulle jag bryta ihop. Men sen så skulle jag nog känna, ja, baserat på de här åren som vi har haft då, fantastiskt bra. Det var väl inte så, det var ju, någonting har man lärt sig liksom.
Ja, men det finns ju de som säger så här, ja men vi kan låtsas att du älskar mig, och så fortsätter vi, kör på.
För barnens skull.
Ja, jag låtsas som att det här samtalet aldrig skett.
Mm.
Alltså, det finns ju människor som hellre lever i en illusion, för att man klarar inte av sanningen.
Men det tror
eller,
jag,
eller det som är mest sannolikt.
Precis, men det tror jag inte håller, det är ju liksom, det håller ju inte i längden. Sånt blir man ju sjuk av.
Ja.
Riktigt fysiskt sjuk av.
Apropå,
jag lever in i kan vara en illusion, men jag tror att sånt kan man till och med få cancer av, att leva så dåligt.
Ja, men om det är en lycklig illusion då?
Ja, då är det väl en lycklig illusion. Det är väl liksom,
du mår bra av att tro att
all
att
lycka är väl en form av illusion då?
Jo, den är ju bedräglig på sätt och vis, men om du säger att du mår bättre av att tro att människan kommer från storken, då kan ju du få tro det.
Mm.
Men det är inte sant.
Nej.
Eller sannolikt.
Men det finns någonting här i veckan. Så, när man tar en liten del av ett stort sammanhang och gör det till en sanning, så kan man ju också göra. Exemplet på det var, Frank Zappa var med hos någon som heter Joe Pine, som var en sån här konfrontationsjournalist väldigt tidigt på 60-talet faktiskt i Kalifornien. Man kan gå in och kolla på YouTube. Stolar slängdes och det var ett riktigt stenhårt program. Det var Zappa med där. Och då visste man att liksom, den här Joe Pine, han var för detta marinkårssoldat. Så han gillar ju inte långhåriga hippies. Så då började han med att säga så här till Zappa: "You have long hair. I guess you're a girl." Säger han till Zappa. Och till saken hör att den här marinkårssoldaten hade blivit skjuten i foten i, om det var Koreakriget eller någonting. Så han hade träben. Då svarade Zappa: "I see you have a wooden leg. Does that make you a table?" Man tar en liten del av ett stort sammanhang och gör det till en sanning. Fantastiskt svar,
ja, men jag har alltid tvivlar alltid när jag hör de här sakerna, för att den normala människan kommer på de bästa citaten efteråt. Mm. Man går och retar sig för att man inte kom på det då.
Precis.
Men just då står man som en gapar så här,
jag skulle ha sagt något.
Så jag skulle ha sagt. Mm. Men så visar det sig att det finns vissa genier som alltid kommer på det. Min tanke är att han måste ha fått frågan en gång tidigare: "Du har långt hår, är du tjej eller?" Mm. Och sen så kommer han på att nästa gång det händer, då har jag den här kommentaren.
Ja, nästa gång det händer, hoppas att den
personen har träben också. Ja, det är underbart. Men det här med sanning och inte sanning, bara en sista historia kring det där. När jag var 7 år gammal så hade vi tagit min första student, så att säga, eller det var sommarlov. Mm. Jag gick med mina 2 äldre bröder, en i varje hand, Jan och Stefan. Och det var så här, vet man, när man håller i de större barnens händer och så kan man svinga sig lite så här, du vet, som man gör med benen. Jag mådde så himla bra. Helt plötsligt stannar jag upp. Det här är i Matforsen. Jag bara stannar upp och börjar liksom bli helt, underläppen börjar darra. Och så säger jag till Jan då, min största bror: "Men kommer jag, det var min första så här, jag kommer, det finns en ändlighet.
Ja.
Kommer jag aldrig få gå om ettan?" Mm. Och då är ju Jan då, som pedagogiskt, och säger han ju så, han tänker rätt snabbt att det här vill inte jag ta i riktigt. Så han säger: "Jo då, det kommer du göra. För att sen efter 9:an, då börjar du om och går ettan." Mm. Fast du heter ettan på gymnasiet istället.
Mm. Det är bra.
Så du kommer få gå om ettan. Och då börjar jag, kunde jag svinga vidare så att säga. Den här tankegången togs inte vidare.
Nej.
Och då levde jag ju, kan man säga, vidare illusionen att det är lugnt.
Ja, fast han hade inte ljugit heller.
Nej, ja, i och för sig, men han tog inte heller upp snacket med att så här är det, Olof, att du kommer faktiskt aldrig gå med ettan. Det finns något annat som heter ettan, det är inte samma grej.
Nej.
Jag tror inte du kommer att vilja gå med ettan heller.
Men när du kommer till ettan i gymnasiet, då har du själv insett att det inte är, det är samma ettan.
Ja.
Så det var ju bra, det var ju pedagogiskt helt rätt.
Jo, men jag kanske inte var redo för sanningen då, det är väl det ibland som var poängen.
Men apropå sanning då, eller lite farfetched. Men apropå och idrottsgalan och jag vet inte var jag ska börja någonstans. Det blev ett jädra liv. Kommer hon Lotta Lundgren sa Patrik Forsberg istället för Peter Forsberg bland annat. Och då blev ett sånt jädra liv om det, och hon skulle kölhalas och det var, gud vet, sådär va. Det fanns ingen som hade någon som helst förståelse för att stå på en sån där scen med hela idrottseliten och ha ett långt tal som man ska leverera är en jävla tuff utmaning.
Och det gör det inte varje dag heller.
Och hon tittar ner i papperna och ser ett PE och så kommer ut som Patrik, och så fortsätter hon. Jag tror att hon vet alla dagar i veckan att han heter Peter Forsberg. Det kommer ut som Patrik. Och det där, jag tycker tonfallet har blivit så jävla hårt generellt sett idag. Och jag har en teori om att när alla får publicera sig idag. Alla har en plattform på Facebook eller Twitter.
Och det går snabbt.
Framförallt på Twitter, för där är liksom, där live-twittras det och live-recenseras under programmets gång. Och då blir det så att om du ska slå igenom bruset då måste du ta i utav helvete med de största orden och göra det lustigast på andras bekostnad. Riktigt liksom karaktärsmord nästan. Då bryter du igenom och så blir du retweetad. Och så. Och det där gäller ju för kvällstidningarna också. Så ett annat exempel från veckan som har gått är Laila Bagge. När hon skriver på sin blogg om en uteliggare som har mobiltelefon. Så jävla dåligt kan han inte ha det. Hon blir bedömd ungefär som att det är en statsminister som har sagt det. Alltså, om statsministern har sagt det, ja visst, då kan vi väl dra på med storslägan. Mm. Men det är för fan Laila Bagge. Vad hade ni räknat med? Varför ska ni dra... Liksom, skit i det. Låt henne ha den, leva i den illusionen. Det är inte värt det utrymme och den mediala uppmärksamheten. Hon är visserligen en offentlig person och på alla sätt och vis, men it's Laila Bagge for fuck's sake.
Jag håller med dig. Samtidigt kan man ju tycka att även vem som än drar upp ämnet så kan det ändå starta en diskussion som kan vara intressant, ja, kring Janne våra Josef, värderingar.
När Janne Josefsson kör i Uppdrag granskning, då visst fine, då kan vi ta tag i det,
ja,
på allvar.
Menar så, ja, då är det,
men när det kommer på en blogg från från någon från, som är mest känd i Sverige för en idoljury, så vet det fanken. Man, nu kan man säkert argumentera, men hon är förebild, finns det många, ja, men byt förebild då.
Ja, men ja, det här med Twitter och Facebook, ibland så det blir ju ett oreflekterat sinne så att säga. Det ger ju utrymme för, du ska ganska snabbt ta upp, alltså poängen ligger i att det ligger ett nyhetsvärde, det sker där och då, eller hur? Men, ja, men tidigare när man inte kunde uttrycka sig på det viset, utan du skrev en debattartikel, ja, det är klart, då gick du ju, du bakade den här, du hann ta in flera aspekter på det och det blev ett mera ett klimatmässigt, tror jag, lättare att stå för man hade tänkt igenom aspekterna. Nu kan du slänga ur den tweet ungefär som Lance Armstrong hade gjort. Såg du den tweeten han hade lagt ut när han hade knäppt kort på sina tröjor och så stod det bara sitting hanging around at home, och så var det en bild på hans tröjor. Och det här, och då vet han om, han är medveten om att alla de här tröjorna har jag fått genom
doping.
Han var inte helt nöjd med den tweeten i efterhand, men han tyckte där och då, han sa det galnaste var att just där och då tyckte jag det var en bra idé. Men det fanns ingen där som reflekterade.
Men i det här tonläget, jag tycker det i offentliga samtalet, alltså viljan att missförstå är mycket, mycket större än viljan att förstå. Alltså folk, ta Lotta Lundgren. Det är väl naturligt att man kan liksom hon gjorde någonting som hon naturligtvis ångrar. Det här är inget roligt. Viljan att förstå vad som hände där är väl mycket mer intressant också än viljan att bara liksom, vilken jävla idé. Vad var det hon sa? Ja, hon sa Patrik istället för Peter. Är hon en dålig människa då? Är det liksom, du vet, det blir sånt tonläge och den här oförstående. Jag tycker det, jag känner mig som en gammal gubbe, men jag tycker att det är jävla trist tillstånd.
Samtidigt kan man också tycka att det är inte rätt kul också, eller bra att ha ett sånt klimat där man faktiskt kan få skämta om sånt utan att det måste, man kan ju vända på det och säga att det
skämta, fine.
Skoja om det lite grann, ungefär som med Tihi och det här. Ja. När jag bodde i Norge 96, då bodde jag i Molde, och då var det ju en kompis till mig som han trodde att Magnus Ugglas låt Jag mår illa, att han sjöng Jag mår illa, alltså att det var ett ord. Så illa, jag mår illa.
Illa, jag mår illa, då fröken Christer snubblar till och råkar spilla, så att fru Bindefeld får sås på kragen över magen. Usch vad jag mår illa, jag mår illa.
Det där körde jag rätt hårt på honom ett tag.
Men det är roligt ju.
Ja, jag tycker det är kul.
Ja.
Och det tyckte han också, men han skulle lika bra kunna säga att här kommer jag som någon svensk då liksom och ska göra det roligt på hans bekostnad.
Ja, så fort man skojar så finns den möjligheten att någon ska ta illa upp. Men det här, nu pratar inte jag om skoj, nu pratar jag om liksom karaktärsmord mer eller mindre.
Mm.
Det är som Glenmarks låt, den här Blom och risigt hår. Har du hört den?
Hon har
blom och risigt hår.
Det har jag inte tänkt på. Nej.
Hon har blom och risigt hår.
Ja, tabu kom jag på häromdagen. Vet du att jag kan tycka det är skönt.
Var du på tabu eller vad säger du?
Nej, alltså ämne tabu kommer jag in på här. För du berättade med Therese och säger att hon inte älskar. Vissa saker i en relation händer som man känner att det här, så här får jag inte tänka.
Mm. Så jag tänker jag ofta, men det är ju ett sundhet. Det har jag förstått att det är ett friskhetstecken.
Ja, men, och då kom jag på att jag kommer då hem och Anna inte hemma.
Mm.
Så kan jag känna sådär, vad skönt.
Mm.
att jag får vara lite ensam hemma.
Ja, men det är självklart.
Jo, men jag skulle ju samtidigt inte...
Nej, man säger ju inte det.
Rub it in,
nej,
så att säga.
Det inte,
gud, vad skönt det var att du inte var hemma. Precis. Nu. Nej, åh, verkligen... vad skönt det var. Det var så roligt.
Men apropå tabun, sådana saker som att få tänka... Det där är ju ett milt tabu. Mm. Men nu, om man säger så här, slå ihjäl barn med hammare och sådana grejer. Alltså, riktiga, såga sönder folk och... Och kanske liksom tro, gå in på någon sån här, med skjut, gör såna här väldigt blodiga, farliga, såna, tänker du aldrig sånt? Är det bara jag?
Och jag tror inte jag vill ha, du, det där måste jag bara få berätta en kort parallell. Här kommer en rolig grej. När jag gick på gymnasiet så var det killar och som sa så här, ja, du vet, det var ju som på högstadiet när man gick omkring och skrev... Jag älskar Peter överallt, alltså sitt eget namn då. Mm. Jag älskar Peter. Det gick man ju och skrev på väggarna, jag älskar Peter. Mm. Och alla andra i vår omklädningsrum bara...
Va?
Jag gick inte omkring och skrev att jag älskar Olof överallt. Det bara föll liksom. Alltså, mm. Det som han ansåg vara...
Normal.
Ja, ni vet. Ja. Ni vet.
Men
det har, som du gjorde nu.
Det var en annan rolig... Vi ska knyta tillbaks, knyta ihop säcken där med blodet naturligtvis. Men en annan... Det var, någon, de satt ett gäng grabbar. Och så skulle en visa så här... han hade sett hur någon annan torkade sig. Och då när man torkar sig, va? Då tar man ju handen bakifrån. Så här. Med pappret. Lyssnar du nu?
Ja, jag lyssnar. Ja. Men jag
då tar du handen bakifrån med pappret. Och så sen så kanske du tittar. Men nu är det rent och klart. Och då släpper du ner pappret när det är klart. Och så tar du på dig byxorna. Men den här killen, va? Han satt vid bordet och så bara, vet ni, jag såg Lasse. Och vet ni vad han gjorde? Han hade handen bakom så här. Och alla bara, ja, men det är så. Nej, man ska... Då hade han i alla år gått fram, förbi pungen och allting. Och gått under hela, och suttit ner och torkat sig så hela sitt liv. Och trodde att alla gjorde det. Så han skulle driva med den andra killen. Bara, nej, men du, you're on your own.
Det är det här apropå bättre man... att leva illusionen att alla gör på ett visst sätt.
Ja, precis. Nej, men just sådana här sjuka tankar, det har jag förstått att det är friskt att liksom ha. Det är när man tycker att nej, men det här är normalt, det är då man är sjuk och skulle kunna tänkas göra det.
Ja, jo, men jag håller med om att det betyder ju inte att man sen tycker det är jobbigt när ens fru kommer hem. Nej. Eller att man inte trivs tillsammans. Men, tankarna dyker upp.
Precis. Men det är som att man vill hoppa från ett stup och känna så här, shit, det är därför man blir höjdrädd, jag i alla fall. Så att man, och viljan att hoppa är så stark så att man blir rädd för sig själv. Så
ja,
man måste liksom...
och lite här, om du står på en scen med en mikrofon och inför 500 pers, så vet jag kan sabba den här konferensen och min egen karriär med en enda mening nu.
Ja.
Eller hur?
Mm.
Bara den tanken.
Ja, det är läskigt. Och det, för nu går vi på övertid här, men en som vågar göra det är ju Peter Wahlbeck.
Ah.
Han har gjort en sån jävla rolig grej, tycker jag, som jag aldrig skulle våga. Just det här, stå på en scen och säga någonting som man, nej men det här,
för det tar ju ett tag innan de får av dig micken, du hinner ju.
Ja, nej, men, du vet, gör inte. Han var på en sån här kvinnor kan-mässa i Borlänge, tror jag var, Kupolen. Eller i Falun nu? Ja, skitsamma.
Nej,
Borlänge. Och sitter fullt med sådana här Marimekko och arga, liksom sådär, vi kan och liksom sådär, eller arga kanske.
Men de har pumpat upp sen då? Alltså.
Ja, ja. Och, det blir ju ett självförstärkande system hela det, när de bara är på plats och kvinnor kan. Och David Batra var där och körde lite relationshumor innan och de tyckte det var jättetrevligt och jättekul. Och så kommer Peter Wahlbeck upp. Och så ställer han sig vid mikrofonen och så bara tittar han på så här 20-30 sekunder, tittar han på publiken. Väldigt jobbiga och långa 30 sekunder. Och så börjar han le lite så här överlägset leende. Och ytterligare 15 sekunder. Och det blir nästan dålig stämning. Och så säger han, hallå fitter. det får man inte göra. Du vågar inte ens skratta, men du ser att du skrattar. Man får inte göra det. Det är liksom så karriärsjälvmord. Det är så här, Det dök upp i hans, undrar vad som skulle hända om jag sa så där här nu på Kvinnekanmässan. Och så gör han det.
Men han är till och med han är så pass reflektiv att han drar i sitt eget huvud och kommer ändå fram till att det här är en bra idé.
Jag gör det här är ett bra val.
Men ta det ett steg till, tänk dig sen när fakturan ska skickas, när han sitter där och så får man ta, alltså hela den biten måste vara skitjobbig.
Jag tror att han, om jag ska analysera det där, så tror jag att han är liksom konstnär, så han vill bara veta, han gör som en happening liksom. Undrar vad som händer i rummet om jag säger det där.
Men det
är ju alltså apropå val, man måste välja, man måste dö, och det där kanske inte var det lyckligaste valet, men det är kul att han har gjort det.
Ja, men i alla fall...
Annars hade det varit ogjort.
Jag kan tänka mig att en och annan har... Man har tänkt säga saker, men man har ju ett filter. Och vissa människor verkar ju sakna det här filtret, utan det rinner igenom. Ja.
Man gillar ju dem, fast man vågar inte vara det själv.
Nej, men ta det här med flygvett till exempel. När du ska ut och flyga så har man ju tänkt så här, hur kan det vara så svårt att boarda ett flygplan? Mm. Alltså... Gå till din plats, ställ dig åt sidan, släpp förbi andra, sen fixar du med dina väskor och jackor och så vidare. Det är ju så, det är så 2-3 steg, det borde funka. Varenda gång så ska folk upp med sina grejer, först gör sig i ordning, stoppar upp, folk står utanför och fryser.
Och det även rutinerade flygare.
Ja. Däremot ut så bara slänger sig alla ur planet, för där går det ju hur fort som helst. Det bara brrrr.
Jag ska vara först till bältbandet. Ja. Vad heter det? Bagagebandet.
Precis. Och sen så vad som sker då när du kommer till bandet? Ja, då står ju folk en millimeter ifrån bandet som en lång sån här orm. Mm. Vilket gör att du kommer inte åt din väska.
Arlanda har en liten gränslinje där.
Ja, men den är ju på en halv meter bort, så du får ju samma problem. Men den skulle behöva varit 6 meter bort.
Jag tror att det är enda flygplatsen i världen som jag har varit på som har en sån i alla fall. Det är tecken på
men den skulle ju
hygien och disciplin.
4 till 6 meter bort, och då ser du ju din väska och kan gå fram, hämta och så vidare. Men just det att då har man lust att... Så vänta, ska vi ha en liten utbildning? Mm. Jag ställer mig på den här pallen här, och så... Peter Wahlbeck skulle ju kunna tycka att det är en bra idé.
Ja.
Men själv känner man så här skulle jag vilja bara ropa rakt ut. Hallå, liksom, om vi backar. Men backa då! Ungefär som en dörrvakt, va?
Men gör inte du ungefär på samma sätt som du gjorde i Frankrike? Du stirrar på folk där och hoppas på att ditt stirrande ska få effekt. Jag gör det också.
Hur har det gått så här långt?
Man är ett arsel helt enkelt. Ska vi runda av det här?
Ja, det tycker jag. Det var otroligt roligt att få vara tillbaka i gängorna igen.
Mm.
Och jag hoppas att du som lyssnare har känt att du har saknat oss. Vi har fått många fina komplimanger och uppmuntrat. Kör vidare och sådär.
Ja, många har saknat oss. Det tycker jag är väldigt trevligt.
Och vi har saknat det här.
Ja. Vi hörs igen. Puss, puss.
Ha det bra! You know I don't mind working and standing on my feet, 'cause I've got 9 children and they sure got to eat. And I don't mind working, my fingers to the bone, but now listen.